From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu söndagens eftermiddagssession av den 185:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, leder den här sessionen.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome.
Kära bröder och systrar, vi välkomnar er till den avslutande sessionen av den 185:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, och sen de glada påskhälsningar den här eftermiddagen till alla som deltar över hela världen. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig leda det här mötet. För musiken under den här sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy, med Bonnie Goodliff och Linda Margetts vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga "Jag vet min Herre lever än". Inledningsbön får vi sedan av äldste S. Gifford Nilsson i det 70s korum.
Our heavenly Father,
vår himmelske Fader,
I vördnad kommer vi inför dig och inleder detta sista möte av generalkonferensen. Vi älskar dig och denna vackra påsk eftermiddag uttrycker vi vår hängivenhet till vår frälsare Jesus Kristus. Vi vet att graven var tom och han är världens frälsare. Vi är samlade över hela världen för att lyssna till dina utvalda apostlar och profeter. Vi har inspirerats av deras ord. Vi ber för dem och vi ber för deras familjer. Och vi vet att det finns trygghet i att följa deras råd. Vi har inspirerats under konferensen och när vi nu hör undervisning från dem som ska tala till oss här så ber vi att de ska få känna din kärleksarmar omkring sig och att den heliga anden ska bära vittne till oss om hur vi kan bättre förbereda oss själva till att vara dina utvalda söner och döttrar. Vi uttrycker vår kärlek till dig i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
The choir will now favor us with He sent his son.
Kören sjunger nu Han sände sin son. Efter sången får vi höra från äldste Robert E. Hales i de 12 apostlarnas kvorum. Efter honom talar äldsterna Kevin W. Pearson och Rafael E. Pinho i de 70s kvorum. Äldste Pinho håller talet på sitt modersmål spanska.
Thank you. This is Easter Sunday, a day of gratitude and remembrance.
Idag är det påskdagen, en dag av tacksamhet när vi minns och ärar vår frälsares Jesu Kristi försoning för och uppståndelse av hela mänskligheten. Vi dyrkar honom. Vi är tacksamma för vår religionsfrihet, friheten att få samlas, friheten att få tala och vår gudagivna rättighet att handla av oss själva. Som profeterna förutsagt om dessa sista dagar som vi lever i, finns det många som är förvirrade, inte vet vilka vi är och vad vi tror på. En del är falska anklagare, fientliga mot det goda. Andra kallar det onda gott och det goda ont och gör mörker till ljus och ljus till mörker. Våra medmänniskor väljer själva hur de ska reagera på våra trosuppfattningar. Men vi får inte glömma att handlingsfriheten är en viktig del av Guds plan för alla hans barn. Den eviga planen lades fram för oss i det förjordiska rådet i himlen och rymmer handlingsfrihetens gåva. I det stora rådet använde Lucifer, som kallas Satan, sin handlingsfrihet till att motsätta sig Guds plan. Gud sa, citat, eftersom Satan gjorde uppror mot mig och försökte omintetgöra människans handlingsfrihet som jag, Herren Gud, hade givit henne, lät jag nedstörta honom. Och även en tredjedel av himlens härskaror vände han bort från mig på grund av deras handlingsfrihet. Följden blev att av vår himmelske faders andebarn, som valde att göra uppror mot hans plan och följa Lucifer, förlorade sin gudomliga bestämmelse. Jesus Kristus använde sin handlingsfrihet och sa: här är jag, sänd mig. Fader, ske din vilja och äran vare din för evigt. Jesus, som utövade sin handlingsfrihet till att stödja vår himmelske faders plan, fastställdes och utsågs av Fadern till att vara vår frälsare, förutordinerad till att utföra försoningsoffret för oss alla. Likaledes, när vi utövar vår handlingsfrihet till att hålla buden, ger det oss förmågan att helt förstå vilka vi är och ta emot alla de välsignelser som vår himmelske fader har. Också möjligheten att få en kropp, att utvecklas, att uppleva glädje och ärva evigt liv. För att kunna hålla buden behöver vi känna till kyrkans officiella lära, så att vi inte vänder oss bort från Kristi ledarskap på grund av andra människors ständigt växlande uppfattningar. De välsignelser vi nu har vi fått därför att vi följde frälsaren före det här livet. Till alla som hör och läser dessa ord: vem du än är och vad ditt förflutna än bör vara, kom ihåg detta. Det är inte för sent att göra om valet på nytt och följa honom. Genom vår tro på Jesus Kristus och genom att tro på hans försoning, omvända oss från våra synder och bli döpta, kan vi ta emot den gudomliga gåva som den heliga anden är. Den gåvan ger kunskap och insikt, vägledning och styrka, att lära och få ett vittnesbörd, kraft och rening till att övervinna synden och tröst och uppmuntran till att vara trofast i motgångar. Dessa ojämförbara välsignelser från anden ökar vår frihet och vår förmåga att göra det som är rätt. Ty där Herrens ande är, där är frihet. När vi går längs den andliga frihetens stig i dessa sista dagar måste vi förstå att om vi ska kunna använda vår handlingsfrihet så måste vi ha religionsfrihet. Vi vet redan att Satan inte ville att vi skulle ha den friheten. Han försökte beröva oss vår moraliska handlingsfrihet i himlen och nu anstränger han sig våldsamt för att underminera, motsätta sig och sprida förvirring om religionsfrihet. Vad det är och varför det är nödvändigt för vårt andliga liv och vår frälsning. Det finns fyra hörnstenar i fråga om religiös frihet som vi, som sista dagars heliga, måste förlita oss på och beskydda. Den första är friheten att tro. Ingen bör kritiseras, följas eller angripas av enskilda eller stater för vad han eller hon tror om Gud. Det här är mycket personligt och mycket viktigt. En tidig trosförklaring om religiös frihet lyder: ingen regering kan bestå i fred om inte sådana lagar utformas och obrottsligen hålls som tillförsäkrar varje människa friheten att följa sitt samvete. Vi tror att statliga överheter ska hindra brott men aldrig styra samvetet eller undertrycka själens frihet. Denna fundamentala frihet att följa sitt samvete har sedan dess erkänts av Förenta staterna i dess universella deklaration om mänskliga rättigheter och av andra nationella och internationella dokument som handlar om mänskliga rättigheter. Den andra hörnstenen för religionsfriheten är friheten att få berätta om vår tro och vår uppfattning för andra. Herren befaller oss: ni ska lära era barn evangeliet när ni sitter i ert hus. Han sa också till sina lärjungar: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Som föräldrar, heltidsmissionärer och medlemsmissionärer förlitar vi oss på religiös frihet för att kunna undervisa om Herrens lära i våra familjer och över hela världen. Den tredje hörnstenen som rör religionsfriheten är friheten att bilda religiösa organisationer, att i frid få tillbe tillsammans med andra. Elfte trosartikeln lyder: vi gör anspråk på förmånen att tillbe Gud den allsmäktige i enlighet med vårt eget samvetes maningar och erkänner alla människors rätt till samma förmån att tillbe hur, var eller vad de vill. Slutcitat. Internationella rättighetsdokument och många nationella konstitutioner stödjer den principen. Den fjärde hörnstenen som rör religion är friheten att leva efter vår tro. Att fritt få utöva tron, inte bara i hemmet och i möteshuset, utan också offentligt. Herren befaller oss att inte be i det fördolda, utan att träda fram och låta vårt ljus lysa för människorna så att de ser våra goda gärningar och prisar vår fader i himlen. En del tar illa upp när vi förkunnar vår religion på offentliga platser, men samma människor som säger att deras åsikter och handlingar ska tolereras av allmänheten kan mycket, vara mycket tröga till att tolerera andra troende som också vill att deras åsikter och handlingar ska tolereras. Den allmänna bristen på respekt för religiösa ståndpunkter förvandlas snabbt till social och politisk intolerans mot religiösa människor och institutioner. När vi möter det ökade trycket att böja oss för världsliga normer, förverka våra religiösa friheter och kompromisser med vår handlingsfrihet, så begrundar vad Mormons bok lär oss om våra ansvar. I Almas bok läser vi om Amlisi, en mycket listig och ogudaktig man som ville bli kung över folket och beröva dem deras rättigheter och förmåner som kyrka, vilket oroade kyrkans folk. De hade blivit undervisade av kung Mosia och lärt att höja sina röster för det som de ansåg vara rätt. Därför samlades de i grupper överallt i landet, var och en enligt sin mening, antingen den var för eller emot Amlisi, och hade många ordstrider och förunderliga tvister med varandra. I dessa diskussioner fick kyrkans medlemmar och andra tillfälle att komma tillsammans, uppleva enighetens anda och bli påverkade av den heliga anden. Och det hände sig att folkets röst gick emot Amlisi, så att han inte gjorde till kung över folket. Som Jesu Kristi lärjunga har vi ansvaret att arbeta tillsammans med likasinnade troende och höja våra röster för det som är rätt, medan medlemmar aldrig bör göra anspråk på eller ens antyda att de talar för kyrkan. Inbjuds vi alla som samhällsmedborgare att dela vårt eget vittnesbörd med övertygelse och kärlek, var och en enligt sin mening. Profeten Joseph Smith sa: jag vill klart deklarera inför himlen att jag är lika redo att dö när det gäller att försvara de rättigheter som en presbyterian, en baptist eller vilken god man som helst från något annat samfund har, som för en mormon. Det är nämligen så att samma princip som skulle trampa sista dagars heligas rättigheter under fötterna skulle kränka de romersk-katolskas eller andra trosåskådningars frihet, samfund som kanske är impopulära eller försvaga att försvara sig själva. Det är kärleken till friheten som inspirerar min själ, världslig och religiös frihet för hela människosläktet. Bröder och systrar, vi har ansvaret att försvara dessa heliga friheter och rättigheter för oss själva och för våra efterkommande. Vad kan ni och jag göra? För det första kan vi hålla oss informerade. Var uppmärksamma på frågor i er omgivning som skulle kunna påverka religionsfriheten. För det andra kan vi efter egen förmåga sluta oss samman med andra som delar vår hängivenhet mot religiös frihet. Arbeta sida vid sida för att skydda religionsfriheten. För det tredje, var ett gott exempel på det ni tror på, i ord och i handling. Hur vi lever vår religion är mycket viktigare än vad vi kanske säger om vår religion. Vår frälsares andra ankomst närmar sig. Låt oss inte skjuta upp denna angelägna sak. Kom ihåg befälhavare Moroni som höll upp frihetsbaneret med följande ord: till minne av vår Gud och vår religion och frihet och vår fred, våra hustru och våra barn. Låt oss komma ihåg folkets reaktion. De utövade sin handlingsfrihet när de kom springande och slöt förbund om att agera. Mina älskade bröder och systrar, gå inte, utan spring. Spring för att få välsignelsen av att följa den heliga anden och tillämpa de friheter som Gud har gett oss för att kunna utföra hans vilja. Som särskilt vittne förkunnar jag denna dag att Jesus Kristus använde sin handlingsfrihet till att göra vår himmelske faders vilja. Om vår frälsare sjunger vi: han villigt korsets börda bar att frälsa fallen värld. Och tack vare att han gjorde det har vi fått den ovärderliga möjligheten att välja frihet och evigt liv genom hans försoningskraft och välsignelser. Må vi välja att följa honom idag och alltid, ber jag i hans heliga namn, ja, Jesu Kristi namn. Amen.
Shortly before President Heber J. Grant passed away, one of the brethren visited
his... Det är synen om livets träd, är en mäktig liknelse om att hålla ut till änden. Och Gud välsigna mig så att jag inte förlorat mitt vittnesbörd utan är trofast in till änden. Efter nästan 27 år som president för kyrkan var detta hans innerliga bön. Hans exempel är en stark påminnelse om att ingen vid någon ålder är immun mot Satans inflytande. Två av Satans starkaste redskap är avledning och bedrägeri.
But when trials and challenges come our way, we are often told to simply hang in there.
Let me be bara fortsätta. Låt mig vara tydlig. Att bara fortsätta, det är inte en del av evangeliets grundprinciper. Att uthärda till en änden betyder att återkomma till Kristus varje gång och hela tiden. Att uthärda till änden är viktigt för att komma tillbaka till vår himmelska fader. Vi kämpar när vi hamnar mellan motstridiga val. Och det kan leda till att vi blir ljumna i våra handlingar. Och vad som behövs är en total hängivenhet till Herren. Den liknelsen som Le hade när han hade sin dröm. Och tänk på den när ni liknar den till vad ni själva erfar.
När ni gör det så begrundar noga de sex viktiga principer som hjälper oss att hålla ut till änden. Glöm inte att be. Vi börjar med Le som var ensam i en mörk och dyster vildmark. Alla upplever vi perioder av mörker och ensamhet. När du mötte sorg och prövning bad du då till Gud. Följ president Heber J. Grants exempel. Be om styrka att hålla ut in till slutet. Fråga vår himmelske fader, vad mer vill du att jag ska göra? 2. Kom till Kristus och bli fullkomnad i honom. Livets träd är det centrala i Lehis dröm. Allting pekar mot livets träd. Trädet representerar Kristus som en tydlig manifestation av Guds kärlek. Frukten är hans oändliga försoning och ett stort bevis på Guds kärlek. Evigt liv med våra kära sötare och mer begärligt än allt annat. För att förverkliga den gåvan måste vi komma till Kristus och bli fullkomnade i honom. Han är vägen, sanningen och livet. Vi kan fylla våra liv med att utföra mycket gott, men i slutänden kommer vi ändå inte att helt ha förstått syftet om vi inte ingår heliga förbund om att följa Kristus och trofast håller dessa förbund. 3. Sträva framåt med tro. Det finns en stig som leder till livets träd, till Kristus. Den är rak och smal, bestämd och exakt. Guds bud är strikta men inte begränsande. De skyddar oss från andlig och fysisk fara och hindrar oss från att gå vilse. Lydnad bygger upp tron på Kristus, tron är handlingens och kraftens princip. Att konsekvent följa frälsarens exempel ger andlig kraft och förmåga. Utan försoningens stärkande och möjliggörande kraft är det omöjligt att hålla sig kvar på stigen och hålla ut. Sträva framåt med ståndaktighet i Kristus. Nummer 4. Mormons bok är nyckeln till andlig överlevnad. Resan genom livet är en utmaning. Det är lätt att bli förvirrad, komma bort från stigen och gå vilse. Prövningar är en ofrånkomlig och nödvändig del av vår eviga utveckling. När motgångar kommer, låt då ingenting som du inte riktigt fullt förstår trassla till allt det du vet. Var tålmodig, håll fast vid sanningen. Du kommer att förstå. Prövningar är som det stora mörkrets dimmor som kan förblinda våra ögon och förhärda våra hjärtan. Såvida vi inte ständigt håller fast vid Guds ord och lever efter dem blir vi andligt blinda snarare än andligt sinnade. Utforska Mormons bok och de levande profeternas ord varje dag. Det är nyckeln till hur vi andligen överlever och undviker att bli lurade. Utan den är vi andligen vilsna. 5. Bli inte förvirrade och bedragna. Att ge akt är att vara uppmärksam. Att lyssna till dem som inte tror på Kristus hjälper dig inte att finna honom. Att söka i den rymliga byggnaden efter kunskap leder dig inte till sanningen. Den är inte upplagd där. Bara frälsaren har det eviga livets ord. Allt annat är bara ord. Den stora och rymliga byggnaden symboliserar fåfängliga inbildningar och människobarnens högmod, med andra ord förvirring och bedrägeri. Den är fylld av välklädda människor som tycks ha allting, men de förlöjliga frälsaren och de som följer honom. De undervisas ständigt men kan aldrig komma till insikt. De kan vara politiskt korrekta men vara andligt vilse. Nummer 6. Stanna vid trädet. Leis budskap är att stanna kvar vid trädet. Vi stannar för att vi är omvända till Herren. Alma lärde sig. Han förändrade deras hjärtan. Ja, han väckte upp dem ur en djup sömn. Och de vaknade för Gud. När vi överlämnar våra hjärtan åt Gud förändrar den helige anden hela vår natur. Vår omvändelse till Herren går då mer på djupet och vi söker oss inte längre till den rymliga byggnaden. Om vi slutar göra det som ger en djupare omvändelse går vi andligen bakåt. Avfall är omvändelsens motsats. Till alla missionärer förr och nu, äldster och systrar. Ni kan inte bara återvända från er mission och göra ett svanhopp tillbaka till Babylon och tillbringa timmar med meningslösa videospel utan att falla i djup andlig sömn. Inte heller kan ni hänge er åt pornografi online och ignorera dygd och kyskhet utan förfärliga andliga konsekvenser. Om ni förlorar anden är ni förlorade. Bli inte förvirrade och bedragna. Sanna lärjungar fortsätter att vakna upp till Gud varje dag genom meningsfulla böner, allvarliga skriftstudier, egen lydnad och osjälviskt tjänande. Stanna kvar vid trädet och håll er vakna. För flera år sedan kallades syster Pearson och jag att presidera över Washington-missionen Tacoma. Kallelsen kommer som en fullständig överraskning. Med viss bävan träffade jag styrelseordföranden och verkställande direktören vid det företag där jag var anställd och informerade dem om min missionskallelse. De blev synbart upprörda över mitt beslut att lämna företaget. När fattade du det beslutet och varför diskuterade du det inte med oss först, krävde de att få veta. Under ett ögonblick av klarhet kom svaret till mig. Jag sa, jag fattade det beslutet som 19-åring när jag ingick heliga förbund med Gud i templet om att följa frälsaren. Jag har byggt upp hela mitt liv på dessa förbund och jag tänker också hålla dem nu. När vi väl ingått förbund med Gud finns det ingen väg tillbaka. Att ge sig, ge upp och ge efter är inga alternativ. I Guds rike finns det en norm för hur vi kan nå upphöjelse. Det kräver ett modigt lärjungeskap. Det finns inget utrymme för medelmåttiga och självbelåtna lärjungar. Medelmåttigheten är förträfflighetens fiende och medelmåttig hängivenhet hindrar dig från att hålla ut i länden. Om du har det svårt, är förvirrad i landet vilse, uppmanar jag dig att göra det enda jag vet som kan få dig på rätt spår. Börja igen med att under bön studera Mormons bok och leva efter dess lärdomar varje dag. Jag vittnar om att den djupgående kraften i Mormons bok kan förändra ditt liv och stärka ditt beslut att följa Kristus. Den helige anden ska förändra ditt hjärta och hjälpa dig se tingen som de verkligen är. Han ska visa dig vad du behöver göra härnäst. Detta Nefis löfte till dig. Och jag sa det till dem att det som hörsammar Guds ord och håller fast vid det, det ska aldrig förgås. Inte heller ska motståndarens frestelser och brinnande pilar slå dem med blindhet för att leda dem till undergång. Därför uppmanar jag dem att ge akt på Herrens ord och komma ihåg att alltid lyda hans befallningar i allting. Bröder och systrar, att hålla ut in till änden är ett stort prov på lärjungeskap. Vårt dagliga lärjungeskap avgör vår eviga bestämmelse. Vakna upp till Gud, håll fast vid sanningen, håll era heliga tempelförbund och stanna kvar vid trädet. Jag bär vittne om den uppståndne levande Kristus. Jag vet att han lever. Min högsta önskan är att jag ska vara sann och trofast ända till slutet genom att följa hans storslagna exempel. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
En una revelación dada a Moisés, se nos da a conocer
el. I en uppenbarelse till Mose kan vi läsa om vår himmelske faders förkunnande avsikt. Ty se, detta är mitt verk och min härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Enligt dessa ord är det vår himmelske faders önskan att alla barn ska få möjlighet att ta emot glädjens fullhet. Nutida uppenbarelser visar att vår himmelske fader skapar en lyxalighetsplan för alla sina barn. En alldeles särskild plan så att vi kan återvända och leva med honom. När vi förstår denna lyxalighetsplan kan vi få ett evigt perspektiv som hjälper oss i sanning förstå värdet av buden, förrättningarna, förbunden samt prövningarna och motgångarna. Alma undervisar om en av huvudprinciperna. Därför gav Gud dem bud efter att ha tillkännagivet återlösningsplanen för dem. Det är intressant att lägga märke till ordningsföljden i undervisningsprocessen. Först undervisade vår himmelske fader Adam och Eva om frälsningsplanen. Sedan gav han dem buden. Detta är en stor sanning. Insikt om planen hjälper människor att hålla buden, fatta bättre beslut och handla av rätt orsaker. Under den tid jag tjänat i kyrkan har jag bevittnat hängivenhet och trofasthet hos kyrkans medlemmar i många olika länder, ibland med politiska, sociala eller ekonomiska motsättningar. En gemensam faktor jag funnit hos dessa trofasta medlemmar är deras evighetsperspektiv. Evangeliets eviga perspektiv lär oss förstå den roll vi har i Guds plan. Att acceptera motgångar och gå framåt tack vare dem, att fatta beslut och att begrunda våra liv på vår gudomliga potential. Perspektiv får man genom att betrakta något på håll, vilket låter oss uppskatta dess sanna värde. Det är som att stå i en skog med träd mitt framför oss. Inte förrän vi tar några steg tillbaka kan vi verkligen förstå vad en skog är. Jag besökte en gång Amazonas djungel i Leticia, Colombia, nära gränsen till Brasilien och Peru. Jag kunde inte få grepp om hur väldig den var förrän jag flög över den och fick perspektiv. När våra barn var små brukade de titta på en tv-kanal för barn som visade programmet Vad ser du? Kameran zoomade mycket nära in på något och medan bilden långsamt vidgades skulle barnen gissa vad det var för något. När väl hela saken syntes var det lätt att känna igen en katt, en växt, en frukt och så vidare. Jag minns en gång de tittade på programmet och en närbild visade något som de tyckte var fult, ja äckligt. Men när bilden vidgades såg de att det var en läcker pizza. Då sa de till mig: pappa, köp precis en sån till oss. När de förstod vad det var blev något som till en början såg obehagligt ut till slut något mycket begärligt. Låt mig berätta om ytterligare en upplevelse. Hemma hos oss tyckte barnen om att lägga pussel. Säkert har vi alla någon gång fått lägga pussel. En del består av många små bitar. Jag minns att ett av våra barn, jag undviker att säga vad han heter för att låta honom vara anonym, brukade fokusera på de enskilda bitarna. Och när en bit inte passade, där han tyckte den hörde hemma, blev han arg och tyckte att något var fel på den och ville slänga bort den. Med tiden lärde han sig pussla. När han förstod att varje liten bit hade sin plats i det färdiga pusslet. Även om han inte från början kunde se var en viss bit hörde hemma. Det är ett sätt att tänka på Herrens plan. Istället för att bekymra oss över varje enskild bit kan vi försöka se bildens helhet med tanke på slutresultatet. Herren vet var varje bit hör hemma så att den passar in i planen. Varje bud har evig betydelse i förhållande till lyxalighetsplanen. Det är av ytterst vikt att vi inte fattar beslut av evigt värde från jordelivets perspektiv. När det gäller beslut med eviga följder är evangeliets perspektiv absolut nödvändigt. Elder Nila Maxwell lärde: även om vi är förankrade i ett storslaget slutligt hopp, så är en del mer kortsiktiga hopp en annan sak. Vi kan hoppas på en löneförhöjning, en speciell träff, en valseger eller ett större hus. Sånt som kan förverkligas eller inte. Tron på vår faders plan ger oss uthållighet även när sådana närliggande hopp grusas. Hoppet gör att vi verkar med iver för goda saker även när dessa verkar förlora. Att inte ha ett evigt perspektiv eller att tappa det kan göra att vi återvänder till ett jordiskt perspektiv som måttstock och att vi fattar beslut som inte stämmer överens med Guds vilja. I Mormons bok berättas om Nefis inställning och om Lamans och Lemens inställning. De hade alla genomlidit många plågor och stora motgångar. Men deras inställning till dessa upplevelser skilde sig åt. Nefer sa: och så stora var Herrens välsignelser över oss, att fastän vi levde på rått kött i vildmarken hade våra kvinnor gott om mjölk åt sina barn och var starka. Ja, liksom männen, och de började uthärda färden utan knot. Laman och Lemuel å andra sidan klagade bittert. Och så knotade Laman och Lemuel, som var de äldsta, över sin far. Och de knotade eftersom de inte förstod den Guds handlingsrätt som hade skapat dem. Att inte förstå eller inte beakta Guds handlingssätt är ett sätt att tappa det eviga perspektivet. Att knota är bara ett av symptomen. Trots att Laman och Lemuel fick se många underverk tillsammans med Nefi utbrast de: och vi har vandrat omkring i vildmarken i alla dessa år och våra kvinnor har slitit hårt fastän de har varit höggravida. Och de har fött barn i vildmarken och utstått allt utom döden. Och det skulle ha varit bättre för dem om de hade dött innan de lämnade Jerusalem än att utstå dessa lidanden. Dessa två inställningar var verkligen olika trots att de svårigheter och bedrövelser de upplevt var likartade. De hade helt klart att de hade olika perspektiv. Spencer W. Kimball skrev så här: om vi såg jordelivet som hela vår existens skulle smärta, sorg, misslyckanden och ett kort liv vara katastrofer. Men om vi ser på livet som något evigt som sträcker sig långt bakåt till förtillvaron och in i den eviga framtiden efter döden, kan allt som händer oss sättas i rätt perspektiv. Elder David B. Haight berättar en historia om skulptören Michelangelo för att visa vikten av att se allt i dess rätta perspektiv. Under tiden skulptören bearbetade ett marmorblock kom en pojke förbi och såg blygt på. När Davids gestalt framträdde och visade sig ur stenen, fulländad till världens beskådan och beundran, frågade pojken Michelangelo: hur visste du att han fanns där inne? Slutcitat. Skulptörens perspektiv på marmorblocket var annorlunda än pojkens som såg honom arbeta. Det var konstnärens vision om de möjligheter som fanns i stenen som gjorde att han kunde skapa ett konstverk. Herren vet vad han vill åstadkomma med var och en av oss. Han vet vilka förändringar han vill uppnå i våra liv, och vi äger inte rätten att råda honom. Hans tankar är högre än våra tankar. Jag vittnar om att vi har en kärleksfull, rättvis och barmhärtig fader i himlen som har förberett en plan för vår eviga lycka. Jag vittnar om att Jesus Kristus är hans son och världens frälsare. Jag vet att president Thomas S. Monson är en Guds profet. Jag säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson.
På sångledarens tecken. Ursäkta, jag ändrade språk. Jag ville säga, på sångledarens tecken står nu kör och församling upp och sjunger Du jordens konung kom, nummer 27 i psalmboken. Efter psalmen har vi nöjet att få höra från äldste Neil L. Anderson i det 12 apostlarnas kvorum. Efter honom talar äldste George F. Ceballos i det 70s kvorum som håller sitt tal på spanska.
This is the 185th annual general conference.
Detta är den 185:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Thank you. As we were singing, I was deeply moved with the thought.
När vi nu sjöng, rördes jag av tanken på att just nu är det hundratusentals, kanske miljoner troende heliga i 250 länder, förunderligt nog på 75 olika språk, som tillsammans höjer våra röster till Gud och sjunger: Du jordens konung, kom. Vi väntar ren på dig. Med läkedom i dina vingar att befria oss, ditt folk. Kom, o du kungars kung. Vi är en världsvid familj av troende, lärjungar till Herren Jesus Kristus. Vi har tagit på oss hans namn, och varje vecka när vi tar del av sakramentet lovar vi att vi ska minnas honom och hålla hans bud. Vi är långt ifrån fullkomliga, men vi tar inte lätt på vår tro. Vi tror på honom, vi tillber honom, vi följer honom. Vi älskar honom djupt. Hans verk är det största i hela världen. Vi lever, bröder och systrar, i en tid som föregår Herrens andra ankomst. En tid som många troende genom århundraden har sett fram emot. Vi lever i en tid med krig och rykten om krig. I en tid med naturkatastrofer. I en tid när världen slits mellan förvirring och orolighet. Men vi lever också i återställelsens härliga tid. När evangeliet förs ut till hela världen. En tid när Herren har lovat att han ska uppresa ett rent folk som han ska väpna med rättfärdighet och med Guds kraft. Vi gläds över dessa dagar som vi upplever och ber att modigt kunna möta våra svårigheter och vår otrygghet. Någras svårigheter är svårare, allvarligare än andra, men ingen är immun. S. Neil Maxwell sa en gång till mig: om allt flyter på bra för dig just nu, så vänta bara. Även om Herren har försäkrat oss om och om igen att vi inte behöver frukta, så är det inte alltid lätt att behålla perspektivet som ser bortom den här världen när vi är mitt i prövningarna. President Thomas S. Monson lärde mig en viktig läxa om att behålla ett evigt perspektiv. För 18 år sedan när jag reste med tåg i Schweiz tillsammans med president Monson frågade jag honom om hans tunga ansvar. Hans svar stärkte min tro. I första presidentskapet sa president Monson: gör vi allt vi kan för att föra verket framåt. Men det här är Herrens verk. Han leder det. Han står vid rodret. Han fortsatte: vi förundras när vi ser honom öppna dörrar vi inte kan öppna och utföra under vi knappt kan föreställa oss. Bröder och systrar, att se och tro på Herrens underverk i upprättandet av hans rike kan hjälpa oss se och tro på att Herrens hand även arbetar i våra egna liv. Herren förkunnade: jag kan utföra mitt eget verk. Vi kan alla försöka göra vår del, men han är den stora arkitekten. Under sin faders ledning skapade han den här världen. Allt skapades genom honom, och utan honom blev inget skapat som är skapat. När vi är andligt vakna, alerta, ser vi hans hand i hela världen, och vi ser hans hand i våra egna liv. Låt mig ge ett exempel. 1831, med bara 600 medlemmar i kyrkan, tillkännagav Herren: Guds rikes nycklar anförtros människan på jorden, och därifrån skall evangeliet rulla fram till jordens ändar, liksom stenen som utan händer är uthuggen ur berget skall rulla fram tills den har uppfyllt hela jorden. Profeten Nefi förutsåg att det i vår tid skulle vara få medlemmar i kyrkan jämfört med jordens befolkning. men att de skulle finnas över hela jordens yta. Tre stora exempel på Herrens hand är templen som idag tillkännagavs av president Monson. Vem kunde för bara några år sedan ha tänkt sig tempel i Haiti, Thailand och Elfenbenskusten? Ett tempels läge är inte bekvämt geografiskt beslut. Det kommer av uppenbarelse från Herren till hans profet för att främja ett stort verk och tillkännage rättfärdigheten hos de heliga som ska uppskatta och vårda hans hus genom generationer. Min fru Kathy och jag besökte Haiti för 2 år sedan. Högt uppe på berget med utsikt över Port-au-Prince förenade vi oss med de haitiska heliga i minnesfirandet av landets invigning av Thomas S. Monson 30 år tidigare. Ingen av oss kan någonsin glömma den förödande jordbävningen 2010. Med trofasta medlemmar och modiga missionärsskaror som nästan uteslutande utgörs av haitier har kyrkan fortsatt växa och stärkas i denna önation. Det lyfter min tro att tänka mig dessa rättfärdiga Guds heliga klädda i vitt och med det heliga prästadömet som leder och utför heliga förrättningar i Herrens hus. Och vem kunde ha tänkt sig ett Herrens hus i den vackra staden Bangkok? Kristna är ju bara 1% av det i huvudsak buddhistiska Thailand. Liksom i Haiti har Herren samlat jordens utvalda i Bangkok. När vi var där för några månader sedan mötte vi Satit och Yutamas Kailvatanava och deras hängivna barn. Satit blev medlem i kyrkan när han var 17 och var missionär i sitt hemland. Sen mötte han Yutamas på institutet och de beseglades i Manilas tempel. 1993 blev paret Kailvatana påkörda av en lastbil vars förare hade somnat. Satit blev förlamad från bröstet och neråt. Deras tro har aldrig vacklat. Satit är en beundrad lärare på den internationella skolan i Bangkok. Han är president för Bangkoks norra stad i Thailand. Guds mirakel finns i hans verk och i våra egna personliga liv. Kyrkans underverk i Elfenbenskusten kan inte återberättas utan att man nämner 2 par, Philip och Annelies Azar och Lucien och Agathe Afour. De blev medlemmar i kyrkan som unga i Europa. Det ena paret i Tyskland och det andra i Frankrike. De kände inte varandra. Men på 1980-talet kände både Philip och Lucien sig dragna tillbaka till sina afrikanska födelseland för att bygga upp Guds rike. Det krävdes ovanlig tro för syster Azar, som är tyska, att lämna sin familj och låta broder Azar lämna sitt arbete som framgångsrik maskiningenjör. De båda paren möttes för första gången i Elfenbenskusten och startade en söndagsskola. Det var 30 år sedan. Idag finns det 8 stavar och 27 000 medlemmar i detta vackra afrikanska land. Familjen Afoe fortsätter ädelt att tjäna, vilket också familjen Azar gör, som nyligen fullgjorde en mission vid Accras tempel i Ghana. Kan du se Guds hand föra verket framåt? Kan du se Guds hand i familjerna Azar och eller familjerna i Thailand? Kan du se Guds hand i ditt eget liv? I intet förtörnar människan Gud utom dem som inte erkänner hans hand i allt. Guds underverk sker inte bara i Haiti, Thailand och Elfenbenskusten. Se er omkring. Hans hand är där. Gud, kom ihåg alla folk. Ja, han räknar sitt folk och hans innerliga barmhärtighet omfattar hela jorden. Ibland kan vi se Herrens hand i andras liv, men vi undrar, hur kan jag tydligare se Herrens hand i mitt eget liv? Frälsaren sa, tvivla inte, var inte rädda. Inte en sparv faller till marken utan att fadern vet det. Och ni är värda mer än många sparvar. Kom ihåg den unge mannen som ropade till profeten Elisa när de omgavs av fiender. Vad ska vi ta oss till? Elisa svarade, frukta inte, de som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad, Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren den unge mannens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld. När du håller buden och ber i tro om att få se Herrens hand i ditt liv, så lovar jag dig, han öppnar dina andliga ögon ännu mer och du ser ännu tydligare att du inte är ensam. Skrifterna lär att vi ska stå fast även i det som ska komma. Vad är det som ska komma? Frälsaren bad, Fader vår som är i himlen, helgat blive ditt namn, komme ditt rike. Ske din vilja på jorden, liksom den sker i himlen. Vi sjöng nyss, du jordens konung kom. Vår tro växer när vi ser fram emot frälsarens härliga återkomst. Tanken på hans liv och hans ankomst livar upp min själ. Det blir en hisnande upplevelse. Omfattningen och storslagenheten, vidden och prakten kommer att överträffa allt som dödliga ögon någonsin har sett eller upplevt. Den dagen kommer han inte svept i lindor liggande i en krubba, utan han kommer i himlens skyar, klädd med makt och stor härlighet, med alla de heliga änglarna. Vi kommer att höra en ärkeängels röst och Guds brasun. Solen och månen kommer att förvandlas. Stjärnorna ska slungas från sina platser. Du och jag, eller de som kommer efter oss, de heliga från jordens fyra hörn, ska levande göras och ryckas upp för att möta honom. De som har dött rättfärdiga ska även de ryckas upp för att möta honom mitt i himlen. Därefter en upplevelse som nästan är omöjlig att tänka sig, allt kött, säger Herren, ska tillsammans se mig. Hur ska det gå till? Ja, det vet vi inte. Men det kommer att ske, det vittnar jag om. Precis som förutsagt. Vi kommer att knäböja i vördnad. Herren ska höja sin röst och jordens alla ändar ska höra den. Och det ska vara en höst som ljudet av många vatten och som ljudet av en stark åska. Och Herren, jag frälsaren, ska stå mitt ibland sitt folk. Sedan kommer den oförglömliga återföreningen av himlens änglar och de heliga på jorden. Men viktigast av allt förkunnar Jesaja, alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Och han ska regera över allt kött. På den dagen kommer skeptikerna att tystna, ty varje öra ska höra och varje knä ska böjas och varje tunga bekänna att Jesus är Kristus, Guds son, världens frälsare och återlösare. Idag är det påsk. Vi gläds över hans underbara uppståndelse och över vår egen utlovade uppståndelse. må vi förbereda oss för hans ankomst genom att tänka på dessa härliga upplevelser i våra sinnen. Och må hans bön vara vår bön. Kom med ditt rike, ske din vilja på jorden, liksom den sker i himlen. Jag vittnar om att han lever. Kom, o du kungars kung, i Jesu Kristi namn. Amen.
Yo tenía solo 12 años de edad.
Jag var bara 12 år när missionärerna för första gången kom för att predika i min födelsestad i norra Chile. En söndag när jag besökt den lilla grenen i 6 månader erbjöd en missionär mig brödet när han delar ut sakramentet. Jag tittade på honom och sa tyst, jag kan inte. Varför inte, frågade han. Jag berättade, därför jag är inte medlem i kyrkan. Missionären kunde inte tro på det. Hans ögon lyste och jag antar att han tänkte, men den här unge mannen kommer ju på varenda möte. Hur kan han inte vara medlem i kyrkan? Dagen därpå så var missionärerna snabbt på plats i mitt hem och de gjorde allt vad de kunde för att få undervisa min familj. Men eftersom min familj inte var intresserade så var det bara mina veckobesök i kyrkan som var i mer än 6 månader som fick missionärerna att fortsätta. Till slut så kom det stora ögonblick som jag hade väntat på när de inbjöd mig att bli medlem i Jesu Kristi kyrka. Missionärerna sa till mig att eftersom jag var minderårig så skulle jag behöva mina föräldrars tillåtelse. Jag gick till min pappa och trodde att hans kärleksfulla svar skulle bli, min son, när du blir myndig, då får du fatta din beslut själv. Medan missionärerna talade med honom så bad jag innerligt att hans hjärta skulle påverkas och han skulle ge mig den tillåtelse som jag ville. Hans svar var, äldster, under de senaste 6 månaderna har jag sett min son Jorge gå upp tidigt varje söndagsmorgon, ta på sig sina bästa kläder och gå till kyrkan. Jag har bara sett gott inflytande från kyrkan i hans liv. Sen sa han till mig, min son, om du tar ansvaret för det här beslutet, då har du min tillåtelse att döpas. Jag kramade min far, gav honom en puss och tackade honom. Dagen därpå så döptes jag. Förra veckan så var det 47 år sedan det viktiga beslutet i mitt liv. Vilket ansvar har vi som medlemmar i Jesu Kristi kyrka? President Joseph Fielding Smith sa så här. Vi har dessa två stora skyldigheter. För det första att söka vår egen frälsning och för det andra att uppfylla den skyldighet som vi har mot våra medmänniskor. Dessa är då de ansvar som vår fader har gett oss. Att söka vår egen frälsning och andras. Underförstått att frälsning innebär att nå den högsta graden av härlighet som vår fader har förberett åt sina barn. De här ansvaren har anförtrotts oss och som vi frivilligt har accepterat. Och de måste styra våra prioriteringar, våra önskningar, våra beslut och vårt dagliga beteende. För någon som har förstått att upphöjelse, tack vare Jesu Kristi försoning, verkligen finns inom räckhåll, innebär det att fördömelse att inte uppnå den. Och på så vis är motsatsen till frälsning, alltså fördömelse. Precis som president Thomas Monson har sagt, människor nöjer sig inte längre med medelmåttighet när de väl ser att det förträffliga är inom räckhåll. Hur skulle vi då kunna nöja oss med något som är mindre än upphöjelse om vi vet att upphöjelse är möjlig? Låt mig ge er 4 viktiga principer som hjälper oss att uppfylla vår önskan att ta vårt ansvar inför vår fader i himlen och leva upp till hans förvåningar. Om vi ska göra Guds vilja, om vi ska ta vårt ansvar inför honom, så måste vi börja med att lära, förstå, acceptera och leva enligt hans vilja för oss. Herren har sagt, låt nu därför var och en lära sig sin plikt och med all flit verka i det ämbete vartill han har blivit utsedd. Att ha en önskan att göra det rätta är inte tillräckligt om vi inte ser till att förstå vad vår fader förväntar oss av oss och vill att vi ska göra. I berättelsen om Alice i Underlandet så vet inte Alice vilken väg hon ska gå, så hon frågar Cheshire-katten. Kan du säga vilken väg jag ska ta? Katten svarar, det beror till stor del på vart du vill komma. Alice säger, jag bryr mig inte så mycket om vart jag kommer. Då har det egentligen ingen betydelse vilken väg du tar, säger katten. Men vi vet att stigen som leder till det träd vars frukt är begärlig eftersom den gör människan lycklig och den väg som leder till livet är smal. Det krävs ansträngning att vandra längs stigen. Nefi lär oss att Kristi ord ska tillkänna för er allt ni bör göra. Sen lägger han till att den heliga anden visar er allt vad ni bör göra. Alltså, de källorna som låter oss få veta vår plikt är Kristi ord, som vi får genom forntida och nutida profeter, och de personliga uppenbarelser som vi tar emot genom den heliga anden. 2. Fatta ett beslut. När vi lär oss om evangeliets återställelse, ett visst bud och de plikter som tillhör en kallelse eller de förbund som ingår i templet, då är valet vårt om vi ska handla efter vår nya kunskap eller inte. Var och en väljer fritt för sin egen del att ingå i ett heligt förbund som dopet eller tempelförrättningarna. Eftersom svärandet av eder var en normal del av människors liv förr i tiden, sa den gamla lagen, du ska inte svära falskt vid mitt namn. Men i tidens mitt så undervisade frälsaren om ett högre sätt att hålla det vi lovat när han sa att ja betyder ja och nej betyder nej. En persons ord borde räcka för att fastslå hans eller hennes uppriktighet och löfte gentemot någon annan, och ännu mer så när denna någon är vår fader i himlen. Att hålla ett löfte blir ett uttryck för vårt ords trovärdighet och uppriktighet. 3. Handla därefter. När vi lärt vårt plikt och fattat de beslut som hör samman med den kunskapen och insikten, då måste vi handla därefter. Ett mäktigt exempel på stark beslutsamhet att göra vad han lovat sin fader finner vi i en händelse i frälsarens liv när en lam man förestår honom för att bli botad. Jesus såg deras tro och sa till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Vi vet att Jesu Kristi försoning är nödvändig för att kunna få förlåtelse för våra synder. Men vid den tidpunkt då den lame mannen blev botad så hade den storslagna händelsen inte inträffat än. Getsemane skulle komma senare. Men Jesus välsignade inte bara den lame mannen med förmågan att resa sig och gå, utan förlät också hans synder. Och han gav därför en tydlig försäkran om att han inte skulle misslyckas, utan skulle uppfylla den uppgift han tagit på sig inför sin fader, och att han på korset skulle göra det som han lovat att göra. Stigen som vi har valt att gå är smal. Och längs med vägen finns utmaningar som kräver tro på Jesus Kristus och våra fulla ansträngningar att hålla oss kvar på vägen och sträva framåt. Vi behöver omvända oss och vara lydiga och tålmodiga, även när vi inte förstår alla de omständigheter som omger oss. Vi måste förlåta andra och leva efter det vi har lärt oss och de val vi har gjort. 4. Villigt acceptera faderns vilja. Lärjungeskap fordrar inte bara att vi lär oss vår plikt, fattar rätta beslut och handlar efter dem, utan det är också nödvändigt att vi utvecklar villigheten och förmågan att acceptera Guds vilja, även när den inte stämmer överens med våra rättfärdiga önskningar eller det vi helst vill. Jag är imponerad av och beundrar inställningen hos den spetälske mannen som gick till Herren och kom fram till honom och föll på knä och bad, om du vill så kan du göra mig ren. Den spetälske krävde ingenting, även om hans önskan kan ha varit rättfärdig. Han var helt enkelt villig att acceptera Herrens vilja. För några år sedan så blev ett fint, trofast par som är vänner till mig välsignade med att få en länge efterlängtad son som de länge hade bett om. Deras hem var fyllt av glädje när våra vänner och deras dotter, som hade varit deras dittills enda barn, njöt att vara tillsammans med den nyss födde lilla pojken. Men en dag så hände någonting oväntat. Den lilla pojken, som bara var omkring 3 år, hamnade plötsligt i koma. Så fort jag hörde om det som inträffat ringde jag min vän för att uttrycka vårt stöd i den här svåra stunden. Men hans svar lärde mig något. Han sa, om det är faderns vilja att ta honom hem till sig så är det okej med oss. Min Svens ord hade inte ett uns av klagan, upprorsriskhet eller missnöje i sig. Snarare motsatsen. Allt jag kunde höra i hans röst var tacksamhet mot Gud som låter dem glädjas av sin lille son under denna korta tid och hans totala villighet att acceptera faderns vilja för dem. Några dagar senare så återvände den lille till sitt himmelska hem. Låt oss sträva framåt genom att lära oss vår plikt, fatta rätta beslut, handla i enlighet med de besluten och acceptera vår faders vilja. Så tacksam jag är för det beslut som min pappa lät mig fatta för 47 år sedan. Med tiden så har jag förstått att det villkor som han gav mig att ta ansvaret för det beslutet innebar ett ansvar gentemot min fader i himlen att söka min egen frälsning och mina medmänniskors och därigenom bli mer sådan som min fader förväntar och vill att jag ska bli. På den här väldigt speciella dagen så vittnar jag om att Gud, Fadern och hans son lever i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now favor us with Tell Me the Story.
Kören sjunger nu för oss Låt mig få höra om Jesus, varefter vi har nöjet att få lyssna till äldste Joseph W. Citati i det 70 skorum. Efter honom talar äldste Russell M. Nelson i det 12 apostlarnas skorum.
Things I would ask you to tell.
Thank you, Tabernacle Choir, for that.
Tack så mycket, Tabernacle-kören. Dagen när Gud fadern uppmanade sin enfödde son att skapa människan till sin avbild, välsignade han sina barn och sa: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er och ha herravälde över allt levande som rör sig på jorden. Vår jordiska resa började alltså med både en gudomlig befallning och en välsignelse. En kärleksfull fader befallde och välsignade oss att vara fruktsamma och föröka oss och lägga jorden under oss så att vi kan utvecklas och bli lika honom. Bröder och systrar, den här eftermiddagen ber jag er om er tro och era böner när jag delger några tankar om tre grundläggande egenskaper hos vår gudomliga natur. Min bön är att vi alla mer fullständigt ska förstå och uppfylla vårt heliga ansvar, vår faders uppmaning att utveckla vår gudomliga natur så att vi med större framgång kan färdas på vår resa och nå vår gudomliga bestämmelse. För det första, Gud befallde oss att vara fruktsamma. En viktig del av att vara fruktsam som vi ibland bortser ifrån är att bygga Guds rike på jorden. Frälsaren sa: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Vi blir fruktsamma när vi håller oss till Kristus och när vi tar på oss Jesu Kristi namn och tjänar honom in till änden genom att hjälpa andra att komma till honom. I vår tid fortsätter levande profeter och apostlar att höja sina röster och inbjuda var och en av oss att helt engagera oss i frälsningsarbetet efter förmåga och möjlighet. Startpunkten för ett handlingssätt som ger mycket frukt är att vi är saktmodiga och ödmjuka i hjärtat. Då kan vi mer fullständigt komma till Kristus när vi ger efter för den helige andens maningar och håller alla förbund vi har ingått. Vi kan söka efter och ta emot kärlekens gåva och få kraft att inbjuda våra släktingar, våra förfäder och våra grannar och vänner, vare sig de är medlemmar eller inte, att ta emot Jesu Kristi evangelium. Att arbeta i en anda av kärlek är inte en plikt utan en glädje. Utmaningarna blir tillfällen att stärka tron. Vi blir vittnen om Guds godhet, allting och i allting och överallt där vi må befinna oss, ända in till döden. Vi kan och bör alla engagera oss helt i frälsningsarbetet. Frälsaren har gett oss följande ansvar med ett löfte: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att fadern må ge er vad ni än ber om i mitt namn. För det andra, Gud befallde oss att föröka oss. Vår fysiska kroppar är också en välsignelse från Gud. Vi fick dem för att fullfölja vår himmelske faders verk att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Kroppen är medlet till att uppnå vår gudomliga potential. Kroppen gör det möjligt för vår himmelske faders lydiga andebarn att uppleva jordelivet. Att föda barn ger andra andebarn till Gud möjligheten att också uppleva livet på jorden. Alla som föds på jorden har möjlighet att utvecklas och bli upphöjda om de håller Guds bud. Äktenskapet mellan en man och en kvinna är en institution som Gud instiftat för att uppfylla befallningen om att föröka sig. Två personer av samma kön förökar sig inte. Ett lagligt äktenskap som beseglas i templet och där beseglingsförbunden hedras ger föräldrar och deras barn de bästa förutsättningarna för att känna kärlek och för att förbereda sig för ett fruktbringande liv. Det ger dem en idealisk miljö där de kan leva efter förbunden som de ingått med Gud. På grund av kärlek till oss har vår himmelske fader bestämt så att alla hans trofasta barn som inte har möjlighet att uppleva välsignelserna med ett äktenskapsförbund och barn eller en fullhet av de välsignelserna trots orsaker som de inte rår över, kommer de att få välsignelserna i Herrens bestämda tid. Levande profeter och apostlar har rått alla som har möjlighet att ingå det eviga äktenskapsförbundet att göra så med visdom och tro. Vi bör inte senare lägga det heliga tillfället på grund av världsliga intressen eller sätta kraven på en lämplig livskamrat så högt att alla möjliga kandidater blir diskvalificerade. Löftet till alla som beseglar äktenskapets heliga förbund och som är fruktsamma genom att hålla sina förbund är att motståndaren aldrig kommer att kunna försvaga grunden till deras eviga förening. För det tredje, Gud befaller oss att lägga jorden under oss. Att lägga jorden under oss och råda över alla levande ting är att styra dem så att de uppfyller Guds vilja och tjänar hans barns avsikter. Att lägga vår kropp under oss innefattar att vi lär oss att styra kroppen. Det innebär inte att vi är hjälplösa offer för den eller använder den i motsats till Guds vilja. Förmågan att lägga jordens ting under oss börjar med ödmjukheten att inse våra mänskliga svagheter och kraften som finns tillgänglig för oss genom Kristus och hans försoning. Kristus har sagt, om ni tror på mig ska ni få kraft att göra vad jag än finner lämpligt. Den här kraften blir tillgänglig för oss när vi väljer att handla i lydnad mot hans bud. Vi ökar vår förmåga genom att söka andens gåvor och genom att utveckla våra talanger. Jag föddes och fostrades under de enkla förhållanden som är typiska för familjer i Afrika. Jag fick möjlighet att höja mig över den miljön genom att söka och skaffa mig en bra utbildning. Att få en vision av vad jag kunde bli var väsentligt för min utveckling. Senare fann min hustru och jag som ungt par det återställda evangeliet som fortsätter att försigna våra liv med andlig vägledning. Liksom alla familjer har vi haft prövningar och utmaningar. Men när vi söker Herren för hjälp har vi funnit svar som medför frid och tröst. Och vi känner oss inte överväldigade av de här sakerna. De prövningar som människor möter idag, till exempel omoral, pornografi, väpnade konflikter, föroreningar, missbruk och fattigdom, frodas därför att många i världen frivilligt har överlämnat sig åt djävulens och köttets vilja istället för åt Guds vilja. De söker inte Herren för att upprätta hans rättfärdighet. Utan var och en går sin egen väg efter sin egen Guds avbild, vars avbild är lik världens. Men Gud inbjuder alla sina barn att ta emot hans hjälp för att övervinna och uthärda livets prövningar med följande ord. Jag är Gud. Jag skapade världen och människorna innan de var till i köttet. Om du vänder dig till mig och hörsammar min röst och tror och omvänder dig från alla dina överträdelser och blir döpt, jag i vatten i min enfödde sons namn, ska du få den helige andens gåva. Och om du ber om allt i hans namn så ska vad du än ber om givas dig. Trofasta heliga som förstår sin gudomliga potential och helhjärtat lita på den kraft som kommer genom Herren Jesu Kristi försoning, blir stärkta i sina svagheter och kan göra allting. De får förmåga att övervinna den ondes lockelser som har gjort många till motståndarens slavar. Paulus sa, Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Vår himmelske fader har befallt oss att vara fruktsamma, föröka oss och lägga jorden under oss så att vi kan bli lika honom. Han har gjort hjälp tillgänglig för var och en av oss enligt våra enskilda val faktiskt ska kunna bli lika honom. Jag ber att vi ska kunna leva våra liv så att vi leds av visionen av vår gudomliga natur, gör anspråk på alla våra gudomliga förmåner och uppnår vår gudomliga bestämmelse. Jag vittnar om att Gud, Fadern och hans älskade son, vår frälsare Jesus Kristus lever, om hans härliga lyxalighetsplan och om nycklarna han har låtit överlämna till de levande till en levande profet på jorden idag, jag Thomas S. Månsson. Jag ber att vi må ha kraft att åtnjuta fullheten av Herrens välsignelser. I Jesu Kristi namn. Amen.
Dear brothers and sisters, these two days of conference have been.
Kära bröder och systrar, konferensens två dagar har varit underbara. Vi har upplyfts av inspirerande musik och vältaliga böner. Våra andra har blivit uppbyggda av budskap om ljus och sanning. Och den här påskdagen tackar vi igen, tillsammans uppriktigt, Gud för vår profet. Men frågan vi alla måste ställa oss är, utifrån det jag har hört och känt under den här konferensen, vad kommer jag att ändra? Vad du än svarar, så låt mig föreslå att du också utvärderar hur du ser på och vad du gör på sabbatsdagen. Jag fängslas av Jesajas ord som kallade sabbaten för vår lust. Men jag undrar, är sabbaten verkligen en lust eller en glädje för dig och för mig? Första gången som jag gladde mig över sabbaten var för många år sedan när jag var en överarbetad kirurg. Då var sabbaten en dag för personlig återhämtning. I slutet av veckan så var mina händer ömma från all skrubbning med tvål, vatten och nagelborste. Jag behövde också en paus från bördan av mitt krävande yrke. Söndagen gav välbehövlig lindring. Vad menade frälsaren när han sa att sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten? Jag tror att han ville att vi skulle förstå att sabbaten var hans gåva till oss. Att han ger oss andrum från påfrestningarna i det dagliga livet och möjlighet till andlig och fysisk förnyelse. Gud gav oss denna speciella dag, inte för nöjen eller dagligt arbete, utan för vila från plikten, för fysisk och andlig lindring. Det hebreiska ordet shabbat betyder vila. Syftet med sabbaten går tillbaka till världens skapelse, när Herren efter 6 dagars arbete vilade från skapelseverket. När Gud sedan uppenbarade de 10 budorden till Mose befallde han: tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Senare iakttog sabbaten som en påminnelse om Israels befrielse ur fångenskapen i Egypten. Kanske viktigast av allt, sabbaten gavs som ett evigt förbund. En ständig påminnelse om att Herren kan helga sitt folk. Dessutom så tar vi idag sakramentet på sabbatsdagen till minne av Jesu Kristi försoning. Åter, vi ingår förbund att vi är villiga att ta på oss hans heliga namn. Frälsaren beskrev sig själv som sabbatens herre. Det är hans dag. Han har upprepade gånger bett oss att helga sabbaten eller ta vara på sabbaten. Och vi har slutit förbund att göra det. Hur kan vi helga sabbatsdagen? När jag var mycket yngre än idag studerade jag andras texter där de hade listat saker man skulle göra och saker man inte skulle göra på sabbaten. Det var inte förrän senare som jag lärde mig i skrifterna att det jag valde att göra och min inställning till sabbaten var ett tecken mellan mig och min himmelske fader. Med den insikten behövde jag inte längre listor över göra och inte göra. Och när jag behövde bestämma mig för om en aktivitet var lämplig att göra på sabbatsdagen eller inte, ställde jag mig helt enkelt frågan: vilket tecken vill jag ge Gud? Den frågan gjorde de val som jag fattade om sabbatsdagen kristallklara. Även om läran om sabbatsdagen är av forntida ursprung, så har den upprepats i dessa sista dagar som en del av ett nytt förbund med ett löfte. Lyssna på kraften i det här gudomliga påbudet. Och för att du mera fullständigt ska kunna hålla dig obefläckad av världen, ska du gå till bönehuset och offra dina sakrament på min heliga dag. Ty sannoligen, detta är en dag bestämd åt dig till att vila från ditt arbete och ägna den allra högste din andakt. Och på denna dag ska du låta tillreda din föda i hjärtats enkelhet så att din fasta kan bli fullkomlig, så att din glädje kan bli fullkomlig. Och i den mån som ni gör detta med tacksägelse, med glada hjärtan och ansikten, är jordens fullhet er. Tänk på omfattningen av det uttalandet. Jordens fullhet lovas de som håller sabbatsdagen helig. Inte undra på att Jesaja kallade sabbaten för vår lust. Hur kan du se till att det du gör på sabbaten leder till lust och glädje? Förutom att du kommer till kyrkan, tar del av sakramentet och är flitig i det ämbete du kallats till. Vilka andra aktiviteter kan göra sabbaten till en glädjens dag för dig? Vilket tecken tänker du ge Herren för att visa din kärlek till honom? Sabbaten ger oss ett underbart tillfälle att stärka familjebanden. Trots allt så vill Gud att var och en av oss, hans barn, ska återvända till honom med som begåvade heliga, beseglade i templet som familjer, familjer och tillsammans med våra förfäder och våra efterkommande. Vi gör sabbaten till en glädje när vi undervisar våra barn om evangeliet. Vårt ansvar som föräldrar är mycket tydligt. Herren sa, om det är Sion finns föräldrar som har barn och som inte lär dem att vid 8 års ålder förstå läran om omvändelse, tro på Kristus, den levande Gudens son, om dopet och den helige andens gåva genom handpåläggning, ska synden vila på föräldrarnas huvuden. För flera år sedan betonade första presidentskapet vikten av kvalitetstid med familjen. De skrev, vi uppmanar föräldrar att göra sitt allra bästa för att undervisa och fostra sina barn i evangelieprinciper som kan hjälpa dem hålla sig nära kyrkan. Hemmet är grunden till ett rättfärdigt liv. Och inget annat kan ta dess plats eller fylla dess viktiga funktion i att fullgöra detta gudagivna ansvar. Vi råder föräldrar och barn att högt prioritera familjebön, familjens hemafton, studier av och undervisning om evangeliet samt sunda familjeaktiviteter. Hur värdiga och lämpliga andra krav och aktiviteter än må vara, får de inte tillåtas ersätta de gudomligt tilldelade ansvar som endast föräldrar och familjer kan fullgöra på rätt sätt. När jag begrundar detta råd önskar jag nästan att jag var en ung far igen. Föräldrar har idag sådana underbara resurser som kan hjälpa dem att göra tiden med familjen mer meningsfull, både under sabbaten och andra dagar. De har lds.org, mormon.org, bibelvideos, Mormon Channel, Evangelity Bild, Friend, New Era, Ensign, Lehona och mycket, mycket mer. De här resurserna kan vara till mycket stor hjälp för föräldrar när de utför sin heliga plikt att undervisa sina barn. Inget arbete är viktigare än rättfärdigt, avsiktligt föräldraskap. När du undervisar om evangeliet så lär du dig mer. Det är Herrens sätt att hjälpa dig förstå hans evangelium. Han sa, jag ger er en befallning att ni ska undervisa varandra om rikets lära. Undervisa flitigt så att ni kan bli mera fullkomligt undervisade i lära, i evangeliets lag, i allting som rör Guds rike. Sådana studier av evangeliet gör sabbaten till en glädje. Det löftet gäller oavsett familjens storlek, sammansättning eller plats. Förutom tid med familjen så kan du uppleva sann glädje på sabbaten genom att släktforska. Att forska efter och finna släktingar som har gått före dig på jorden. De som inte fick möjlighet att ta emot evangeliet medan de var här kan skänka dig stor glädje. Jag har sett det ske. För flera år sedan så bestämde sig min kära hustru Wendy för att lära sig hur man släktforskar. Det gick sakta i början, men bit för bit lärde hon sig hur lätt det är att utföra detta heliga arbete. Och jag har aldrig sett henne gladare. Du behöver inte heller resa till andra länder eller ens åka till ett släktforskningscenter. Hemma, med hjälp av en dator eller en platta eller en telefon, så kan du hitta själar som längtar efter sina förrättningar. Gör sabbaten till en glädje genom att hitta dina förfäder och befria dem från andefängelset. Gör sabbaten till en glädje genom att tjäna andra, speciellt de som inte mår bra eller de som är ensamma eller behövande. När du lyfter dem, lyfter du samtidigt dig själv. När Jesaja beskrev sabbaten som vår lust så lärde han oss också hur det går till. Han sa, om du hindrar din fot att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust, om du förhärligar Herren genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, då ska du fröjda dig i Herren. Att inte göra vad man har lust till på sabbaten kräver självdisciplin. Du kan behöva avstå från något som du tycker om. Om du väljer att glädja dig i Herren så tillåter du dig inte själv att behandla den som en vanlig dag. Rutinmässiga aktiviteter och fritidsaktiviteter kan göras en annan gång. Tänk på det här. När vi betalar tionde ger vi en tiondel av vår inkomst tillbaka till Herren. När vi håller sabbaten helig så viker vi en av sju dagar åt honom. Så det är vår förmån att helga både pengar och tid åt den som ger oss liv varje dag. Tro på Gud föder kärlek till sabbaten. Tro på sabbaten föder kärlek till Gud. En helgad sabbat är verkligen en glädje. Nu är konferensen nästan slut och vi vet att var vi än bor så ska vi vara ett föredöme för de troende bland våra familjer, grannar och vänner. De som tror uppriktigt, de helgar sabbatsdagen. Jag avslutar med Moronis avskedsvädjan när han avslutar Mormons bok. Han skrev, kom till Kristus och bli fullkomnad i honom och avstå från all ogudaktighet. Och om ni avstår från all ogudaktighet och älskar Gud av all er förmåga, allt er sinne och all er styrka, då kan ni bli fullkomliga i Kristus. Med kärlek i hjärtat så lämnar jag detta till er som min bön, mitt vittnesbörd och min välsignelse i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
At the conclusion of this conference, we express heartfelt.
I slutet av konferensen uttrycker vi av hjärtat vår uppskattning till alla som arbetat så hängivet för att förbereda de här mötena. Vi tackar dem som har talat och bett, och vi tackar uppriktigt körerna och deras ledare och organister för den vackra och uppbyggande musiken. Kören avslutar nu konferensen med att sjunga Lär mig att följa dig. Avslutningsbönen uppsänds sedan av Estekuichi och Yagi i det 70s korum, och sedan avslutas konferensen. Må vår himmelske Fader välsigna och bevara er tills vi möts igen i oktober.
our beloved Father in heaven.
Vår älskade Fader i himlen. Vi är så tacksamma för det stora offer som din son utförde. Vi tackar dig för din kärlek, din milda nåd och försoningens välsignelse. Vi ber dig om att du ska välsigna oss. Vi är så tacksamma för att vi kan få höra undervisning och råd vid denna generalkonferens. Och vi ber dig att hjälpa oss att kunna tillämpa det vi har lärt i våra dagliga liv. Välsigna president Thomas S. Monson och de 12 apostlarna och andra generalauktoriteter. Välsigna prästernas ledare och missionärer och de heliga över hela världen. Vi är så tacksamma för din kärlek och milda barmhärtighet och försoningens välsignelse. Jesu Kristi försoning. Vi ber om de här sakerna ödmjukt i din sons Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the...
Detta var en utsändning från den 185:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören.
This broadcast has been furnished.
Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.